Ja, då vill jag på Ann-Mares och mina vägnar säga ett varmt tack. Jättetrevligt att vi fick komma hit till Oskarshamn igen och tack för senast. Vi var ju här på jubileet. Annars så har det gått några år och det var alltid, jag hör på sig, alltid roligt att få predika Guds ord här och det var en öppenhet även om jag kanske i slutet av min period eller vår period här upplevde som att vad hjälper det att predika? Och om jag ska vara lite öppen, varje söndag när jag ska predika så var jag så förvånad att det kom folk i huvud taget och lyssnade. Jag var som jag var då, lite trött och sliten på ett sätt. Men nu är jag här igen och det känns jätteroligt. Vi lämnade en regnig mullsjö som möter i alla fall en bit av solen när vi kommer hit till Oskarshamn. Det ämne som jag har känt att jag vill ta upp idag, det om korset, det är faktiskt det ämne som Paulus säger att det är det allra viktigaste ämnet som vi har. Han säger det i första Korinthierbrevet, det 15 kapitlet, att jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot och på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för era synder. Det som har gjort, jag har arbetat och jag har levt i detta med korset och det budskapet som Bibeln ger oss omkring korset under en längre period, en längre tid. Och det som väckte min tanke och mitt intresse för det här, det var egentligen Ann-Mare och jag, vi var och lyssnade på Agne Nordlander som är en EFS-pastor och varit Etiopien missionär och skrivit en bok. Det var väl därför som jag tyckte det var intressant att få lyssna till honom. Han hade skrivit, jag tror var på 70-talet, en bok som heter Helighetens återkomst, som tog mig rätt så kraftigt. Och jag fick möjligheten att lyssna till Agne. Och så vi åkte dit och lyssnade. Och då säger han så här, han är ju rätt så gammal nu. Så säger han så här att det som, när jag kommit i min ålder, sa han, så har jag tagit mig den ovana att jag börjar analysera predikningar. Och han sa att de sista predikningarna som jag hört under de sista åren kan vilken religiös ledare predika och säga tala om. Det finns ingenting anstötligt, utan det är ett utslätat evangelium, ett utslätat budskap som inte irriterar eller utmanar människor. Så vilken predikan, då satt även kyrkopräster och var inte så många där tyvärr. Och jag undrar hur de tänkte, och jag själv upplevde då ett stygn med gode Gud, hjälp oss att aldrig tappa korsets budskap. Att korset får vara det centrala i våra liv. Och Paulus, han säger ju faktiskt så här, att det är på den grunden som vi står fasta. Och det är den grunden vi har vår tro på. Och vi ska hålla fast vid detta. Och det innebär alltså att evangeliet om korset är någonting som ständigt ska vara levande för oss. Det är någonting som vi ska leva i. Och ändå, jag tror att både du och jag kan hålla med om, det är så lätt att tappa bort korset, att det kommer bort på något sätt i periferin. Och och det blir andra saker som tar över. Men Paulus han säger till och med så att är det så att inte vi får leva och hålla fast vid detta som är det viktigaste som svenska folkbibeln uttrycker det, som är det allra viktigaste, då är det inte något värt att ni ens har kommit till tro. För det försvinner hela alltet. Religiös verksamhet kan fortsätta precis som vanligt. Men om korset och försoningen och uppståndelselivet och det som hör med försoningen att göra, om inte det får vara grunden i en församlingsverksamhet och i mitt personliga liv, då säger Paulus och bibelordet, då är det ingen vits med att du ens har kommit till tro. För då har du undanröjt hela grunden för din tro. Det var inledningen. Nu ska vi be. Jesus, Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför dig, Herre, och vår himmelska Fader. Vi har samlats här för att vara i gudstjänst. Men inte bara på gudstjänst, utan vi vill vara i tjänst för dig, Herre. Vara öppna för din heliga ande så att du kan använda oss på det sätt som du vill. Och Herre, som Laila bad om, Herre, så vet att det är många tankar, det är många funderingar och det är många, mycket som har planerats inför den här gudstjänsten. Men Herre, vi tackar dig, Herre, för att du vars tankar är högre än våra tankar och vars planer är högre än våra planer. Herre, vi beder Gud att det är de planerna, det är de tankarna som ska få förverkligas i vår gudstjänst idag, Herre. Herre, att det som vi har planerat och det som vi har tänkt ut, Herre, det har vi gjort med ett ärligt hjärta att söka din vilja. Men låt det ändå inte få vara en hinder för det som du har tänkt, Herre. Utan kom, Herre, med din heliga ande. Kom med din egen närvaro. Herre, kom med det som du har planerat för den här gudstjänsten. Du känner var och en av oss, Herre. Du känner den här församlingen. Du känner alla problem och bekymmer och svårigheter. Du känner alla glädjeämnen och framgång. Men Herre, vi tackar dig för att du ska få vara i centrum, Herre. Att korset ska få lyftas fram på ett speciellt sätt, Herre. Det som du gjorde för oss på Golgata. Herre, vi beder så i Jesu namn. Amen. Amen. Bibeltexten jag egentligen vill gå ut ifrån, det är ifrån första Korinthierbrevet, det första kapitlet, och ifrån den 18:e versen. Där Paulus skriver så här: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på det visas vishet och det förståndiga förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa? Det skriftlärda och denna världens kloka huvuden. Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Man kanske kan förvånas över att de första kristna valde korset som sin symbol. Man hade kunnat välja någonting annat som kanske inte var lika stötande. Man hade kanske kunnat tänka sig stenen som låg inför eller låg vid graven och som rullades undan, som talade om livet, som talade om uppståndelsen. Man kunde ha valt någonting annat som hade med Jesu liv att göra. Men det var varken Jesu födelse, det var inte Jesu undervisning, det var inte Jesu undergörande verksamhet eller någonting annat som de första kristna ville lyfta fram. Utan det de lyfte fram, det var Jesus, den korsfäste Kristus. Det var det som var det absolut centrala för den första kristna församlingen. Talet om korset är en dårskap. Ja, om man tänker på själva korsfästelsen så kan man förstå att människorna reagerade på korset som symbol och talet om Jesus som korsfästelsen. Korsfästelsen var troligen den mest grymma avrättningsmetod som någonsin har funnits. Där man först pryglade den som skulle upphängas på korset och sårade hela hans rygg. Och sedan la man kroppen på den här trät och med den sårade ryggen mot trät. Och sen hängde man upp honom, och jag ska inte gå in på de här detaljerna. Men tanken med den här grymma avrättningsmetoden, det var just det här att man skulle dra ut lidandet så mycket som möjligt. Och till slut, när inte benen orkade att bära upp kroppen, så var det så att man kvävdes till döds. Lungorna föll ihop och man kvävdes. Och det här kunde gå dagar innan döden inträffade. Och det var därför som judarna, när Jesus korsfästes, så bad judarna, de ledande där, att de skulle krossa benpiporna på de som hade hängts upp där, därför att det var ju dagen före sabbaten och de ville inte att de skulle hänga kvar där. Så de gick ju och sen slog de sönder benpiporna för dessa som hade dömts, för att de skulle kvävas fortare. Det här var en avrättningsmetod som användes till mördare, till upprorsmän och till sådana som hade utfört väpnade rån, eller till andra personer som man ignorerade hela deras mänskliga värde. Den som hängdes på korset ansågs som absolut utan något som helst mänskligt värde. Där hänger Jesus. Och det är förstås att folket i allmänhet, när de såg det här, så kunde de inte förstå det här. Hur kan man tillbe och upphöja en person som dog en sådan förnedrad död och säga att han ska vi tillbe som Gud? Det är vansinne, det är dårskap. Och mänskligt sett så kan man väl säga det, att skulle det vara så att Gud hade på något sätt ett syfte med att, och en önskan att på något sätt hitta en förlikning mellan sig själv och människorna, varför valde han då korsets väg? Och det är som Paulus, han vill på något sätt försvara Gud här, när man säger så här, att är det så att Gud valde den här vägen, ja, utifrån ett mänskligt perspektiv, då måste man säga att det talar om Guds dårskap. Och det talar verkligen om Guds svaghet. Men och Paulus, han säger så här då, som vi läste: men Guds dårskap är visare än människorna, och Guds svaghet är starkare än människorna. Och vi har redan läst om det här, att varför valde Gud då den här vägen? Jo, han säger så här, att eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Och det är just detta korsets budskap och det som hände när det handlar om försoningen. Det är ett problem för det mänskliga tänkandet. Och jag tror att syftet med det syfte som Gud hade med detta med korset, det tror jag också hade just med det här att du och jag med all vår vishet, med all vår klokskap, med all vår, vad ska jag kalla för, smarthet, ska komma till världs ände och inte klara av längre att förstå Guds handlande, utan vi måste träda in på trons väg. Och det är genom tron som detta förlöses, den kraft som ligger i korsets budskap. Och det här är alltså en utmaning som vi människor har, att vi förnekar vår egen, förstå mig rätt när jag säger, intelligens när det gäller Guds handlande. Vi vill gärna kunna förklara, vi vill gärna kunna tänka ut saker och ting. Vi vill gärna kunna tänka ut något som vi kan göra för att på något sätt blidka Gud, så vi känner att vi gör någonting och vi kan förstå det vi gör. Men Gud, han har lagt det på det planet där vi måste erkänna att här räcker inte min intelligens till. Här förstår jag egentligen inte Guds handlande, utan Gud har valt en väg som för mig är en dårskap. Men ändå ligger det i det dårskapet en kraft som kan förändra en människas liv. Det var ju det här som också Paulus upplevde. Utifrån sin utbildning och utifrån det som han var, så säger han så här, att jag kastar allt detta på sophögen. Varför det? Jo, därför att jag ska kunna vinna kunskapen och få kunskapen om Jesus Kristus. Och det är ju det här som är så svårt, att kunna lämna detta som är vår trygghet och som gör att vi känner att vi har ett grepp om det, och lämna allt till Gud och låta honom få handla. Det finns en, jag vet inte, han var kallad för kyrkofadern, Anselm av Canterbury, som levde på början av 1000-talet. Han säger så här, att jag försöker inte förstå för att jag ska kunna tro, utan jag tror för att kunna förstå. Och jag tror även att om jag inte trodde, så skulle jag inte heller förstå. Hängde ni med? Han var filosof och teolog, och därför formulerade han sig som han var. Låt mig säga om det igen. Jag vill inte försöka förstå för att kunna tro, utan jag tror för att kunna förstå. Och jag tror även att om jag inte trodde, så skulle jag inte heller förstå. Och det är på det planet alltså som Gud har lagt detta med försoningen och den kraft som vi finner i korset. Men det finns alltså en kraft som leder till frälsning i budskapet som har med korset att göra. För flera år sedan här, eller några år sedan, så var det en man som jag mötte oftast på begravningsbyrån som jag hade då. Han tog ofta upp frågor om Bibeln och teologiska frågor. Sen en dag när han var inne, så helt plötsligt så ställer han mig mot väggen och sen säger han så här: vad är det för skillnad mellan din tro och min tro? Och jag tittar på honom och tankarna börjar gå. Och sen förklarar han så här att jag tror på Gud. Jag kan inte säga att jag går så mycket i kyrkan. Men och när jag besöker en kyrka så vill jag gärna att den ska vara tom. För då sätter jag mig ner och jag trivs i den tystnaden som kyrkan är, har. Och ibland så händer det att jag knäpper mina händer och ber. Jag kan inte säga att det är ofta, men det händer. Och nu vill jag ha reda på, vad är det för skillnad mellan din tro och min tro? Vad skulle du svara? Jag funderar och jag tänkte, vem är jag som ska bedöma en annan människas tro? Visst kan jag peka på både det ena och det andra. Om detta med att besöka kyrkan och att bara be ibland och så här. Men hur ska jag kunna besvara en sådan fråga? Sen kom jag helt plötsligt, och jag tror Gud gav mig den tanken, Romarbrevet 9. Och då säger jag till honom så här, att kan du säga som jag säger nu efter mig? Nämligen detta, att jag bekänner Jesus Kristus vara Herre i mitt liv. Och jag tror att Gud har uppväckt honom ifrån det döda. Och då börjar hans ögon flacka. Och han visste inte var han skulle fästa ögonen eller blicken. Utan så säger han, tittar han på mig. Du, sa han, nu blev det jobbigt. Nu blev det jobbigt, sa han. Vilket gjorde att jag sa till honom att om det finns en skillnad mellan din tro och min tro, så kanske du har svaret här. Jag har upplevt Jesus Kristus i mitt liv som personlig frälsare. Och jag bekänner honom som min Herre och min Mästare. Och jag tror att han är levande. Och han är uppstånden ifrån de döda. Han sitter på Guds högra sida. Och att han ser till mig och han ber för mig. Det är min tro. Vi avslutade samtalet där han gick sin väg. Och jag hoppas att han fick bära med sig någonting i det hela. Och jag tror, alltså, kan jag våga säga så här, att den stora kontrasten och vägskillnaden eller skiljaktigheten mellan den icke-troende eller den som religiös troende och den verkligen troende som har upplevt Jesus i sitt liv, det är korset. Detta är med försoningen. Och jag ska gå vidare med det så småningom. När brukar ni sluta mötet? Det är intressant att se, om vi tittar på, nu läser vi från Korintherbrevet. Det 18 kapitlet i Apostlagärningarna, så berättas det om när Paulus kom till Korint. Men i kapitlet innan, det 17 kapitlet, så talas det om när han var i Aten. Och där står det där att i det 17 kapitlet så talade han om Jesus och om uppståndelsen. Och det här väckte ju då ett intresse hos folket, atenarna. Så de sa så här att du måste berätta mer om det här. Och sen tog de honom till Areopagen. Och sen har vi den predikan som han höll på Areopagen. Och han höll en bra predikan. Och han talade om Gud. Och han visade verkligen sin förmåga och sin kunskap. Och han till och med citerade en skald. Och han var... Ja, det var en bra predikan. Och jag tror att alla sa det mer eller mindre att det här var något intressant. Men du finner ingenstans, i alla fall har inte jag gjort det, ingenstans där Paulus på något sätt nämner Jesus som korsfäst. Han nämner ingenting om Jesu försoning. Han talar om Gud. Och han talar, nämner i slutet där om den som Gud hade utsett, och där kommer fram lite grann om Jesus. Och vad läser vi om resultatet? Jo, det står att några kom till tro. Han nämner ett par vid namn och sen säger han, och några till. Sen kommer han, åker han vidare till Korint. Och jag tror att Paulus i sin tanke, han funderar lite grann på det här. Varför fick jag se så lite resultat, så en liten skörd utav min predikan och min förkunnelse? Och sen kommer han fram till lösningen, till svaret. Och han säger det när han skriver till första Korintherbrevet. Så skriver han så här, att när jag kom till er så bestämde jag mig för att inte veta om någonting annat än Jesus Kristus och honom. Hallå? Som korsfäst. Han förstod att detta med att tala om Gud, det är någonting som är öppet, och det är oerhört lätt att tala om Gud. Och det är, kanske till viss del kan man säga så här, att det är oerhört lätt att tala om Jesus. Det är lätt att tala om Jesus som läkaren. Det är lätt att tala om Jesus som den gode herden. Det är lätt att tala om Jesus som den gode läraren och så vidare. Men man upplever på något sätt att när man tar in korset i budskapet, vad Jesus gjorde för oss där, då blir det som att det finns ett motstånd i den andliga världen. Och det finns ett motstånd hos människan att lyssna vidare på detta med försoningen. Vad händer då i Korint? Jo, det finns uppgifter om att det bildade så småningom en församling mellan 15 och 20 000 medlemmar i den församlingen. Och jag har sett även uppgifter där de har sagt att det var uppåt 25 000 människor. Vad var svaret? Vad var hemligheten till detta? Jo, jag tror att det var förkunnelsen om Jesus Kristus och honom som korsfäst. Är ni med mig? Korset är alltså en Guds kraft till frälsning. Vad är det som gör att vi, du och jag, kan uppleva en Kristus som är Guds kraft och som är en Guds vishet? Det räcker egentligen bara med ett ord som svar. Det är korset. Det är detta som vi kan uppleva som är en dårskap. Men det är när vi låter vår vishet och vår klokskap nå världs ände och låta tron få börja verka i mitt liv som jag får uppleva Kristus som Guds kraft. En gång så människorna som följde Jesus, vad ska vi göra för att göra Guds gärning? Ja, men säger Jesus och svarar, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Vad betyder det? Jo, det innebär detta att när vi tar steget utifrån vår egen trygga tillvaro och släpper taget om detta som vi förstår och inte förstår, eller det som vi förstår, och låter Gud ta vid, så hjälper han oss med tron i våra liv. Det är ingenting som du och jag behöver på något sätt tränga fram eller tvinga fram på något sätt, utan det är att jag lämnar min värld och går in i Guds värld och i Guds handlande. Från det som talar om vad ska jag göra, till det vad gör Gud i mitt liv. Och det är den tron som leder fram till den upplevelsen att jag får uppleva Kristus inte bara som en religiös person, utan jag får uppleva dess verklighet. Jag får uppleva dess kraft. Tiden går, säger jag, men här talas om talet om korset. Alltså, det som förlöser och ger möjlighet till människor att uppleva det som Gud har gjort i Kristus Jesus genom korset, det måste proklameras. Det är talet om korset som hjälper människorna att upptäcka vem Kristus är. Vem ska vi komma till tro på om ingen predikar? Predikan, förkunnelsen behövs. Och det är det som jag tror att församlingens stora uppdrag, det är att vara en förkunnare. Inte en organisation som bara bedriver en viss verksamhet, utan vår uppgift att frambära det som är det allra viktigaste, nämligen försoningen och det Gud gjorde för oss på Golgata. Varför är det då så kontroversiellt eller så svårt att tala om Jesus på korset och försoningen? Jo, därför att det har med den andliga världen att göra. Jag är så glad för att du läste Kolossajbrevet, för att Kolossebrevet är ett brev som jag älskar. Har du inte läst Kolosserbrevet, har du bara ögnat igenom det, så sätt dig ner och läs Kolosserbrevet och börja studera Kolosserbrevet. Du har alltså ifrån de första två kapitlen så talas det om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och sen ifrån det tredje kapitlet och så vidare, så är det den praktiska delen utav vad det får till följd i våra liv. Men där talas det också om vad Gud har gjort genom Jesus. Jag tror du läste det i första kapitlet där. Där det talas om alltså hur Gud har fört oss ut ur mörkrets välde in i sin älskade sons rike. Alltså det hände någonting i försoningen där Gud tar tag i människan som lever i mörkret och för honom in i sin älskade sons rike. Och det här har med en krigsbild att göra, där jag är fången i den som har mörkrets makt och som är herre över mörkrets rike. Och Gud bryter den makten genom Jesus Kristus och för mig in i sin älskade sons rike, där ljuset råder, där friheten råder och där jag inte har någonting att göra med mörkrets rike längre. Den som har makten över mörkrets rike har ingen som helst makt över ljusets rike, utan det är sonen, han som vann en evig seger på Golgata. Men så läser vi det tredje kapitlet i Kolosserbrevet, om jag inte missminner mig, att där finns det ändå en dragning. Vi, så länge vi är här nere på jorden, så har vi den här dragningen tillbaka till synderna, till detta med begärelsen och alltihopa det här. Och Paulus, han uppmanar att se till att ni inte låter det fängslas på nytt och bli fångar. Utan det var ju likadant med egyptierna. Nej, förlåt, judarna eller israeliterna, de fördes ut. Ja, ett och tre så börjar de längta tillbaka till köttgrytorna. Och det där har du och jag jämt. Vi får kämpa med detta och det är någonting vi får arbeta med. Att ibland så kommer vi in i perioder där vi frestas att gå tillbaka till det som vi har varit fångade i, som varit vår svaghet. Men Gud, genom Jesus, han har satt oss fria och han har satt oss på en sådan plats där vi kan uppleva seger i våra liv. Och det här med korset och försoningsdöden, det blev en överraskning för den andliga världen. Visste du det? De hade ingen aning om resultatet. Det står så här. I det andra kapitlet i första Korinthierbrevet så står det så här att vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördolt men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Och om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Alltså för den mörka världens makter så blev det en överraskning. Det är svårt att tänka sig in i det här. Men han var klurig Gud. Han lät ingenting hindra Jesus från att gå korsets väg. Och därför säger också Kolosserbrevet, det tredje kapitlet, att Gud har i Kristus Jesus avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla. Alltså Gud har i Kristus Jesus avväpnat andevärldens furstar och väldigheter. Tror ni att det är någonting som den världens makter gärna vill ska proklameras i vår tid? Absolut inte. Men däremot så älskar han om vi har ett utslätat evangelium som talar om socialt engagemang och som talar om att vi ska må gott och ha det bra och Gud ska hjälpa oss i både det ena och det andra. Men vi försöker att undvika budskapet om Jesus Kristus som korsfäst. Därför att det är i försoningen som allt det andra förlöses. Den kraft som du och jag behöver i våra liv. Om det så har med din fysiska kropp att göra. Om det har med din psyke att göra. Om det har med din ekonomi att göra. Eller vad det vara må. Så har du lösningen i det som Kristus gjorde för oss på Golgata. Det är där som vi har lösningen på ditt och mitt problem. Och det är därför som Paulus också säger i Kolosserbrevet att Gud lät all fullhet finnas i Kristus Jesus. Och jag måste läsa det förresten. Därför att de här som jag ser när jag har studerat Kolosserbrevet, det andra kapitlet och 9:e och 10:e versen, det är nyckelversar. Andra kapitlet anser jag att det är en nyckelkapitel i Kolosserbrevet. Men nyckelversarna, det är vers 9 och 10. Och då står det så här. Till i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Vi behöver ingenting mer än Kristus Jesus. Vi behöver inte lägga till någonting annat. Utan det räcker. Ja, när jag studerade det här och gjorde en liten undervisning i Mullsjö om det här. Så tänkte jag så här att tillräcklig Jesus är tillräcklig. Så tycker jag ändå som att tillräcklig räcker inte. Sen kommer jag att tänka på det här med att tala om allvetande och allsmäktig. Och jag vet inte om det finns i akademins ordlista, men jag tog och skrev alltillräcklig. Med betydelse att det behövs absolut ingenting annat. Och låt mig bara trampa någon. Jag vill inte trampa någon på tårna. Men låt mig ändå säga, jag tror inte ens att när du kommer inför Herren i bön så behövs det tändas ett ljus. Det behövs inte. Vad ska ljusets betydelse vara? Jag har försökt att hitta en förklaring under flera år. Jag har pratat med pastorer, jag har pratat med andra. Vad betyder ljuständningen i bönen. Och ingen har förklarat det, för har kunnat förklara det för mig. De säger att ja, men det är en bra sak. Ja, men vad är det som är bra? Men, ja, men det betyder så mycket. Vad är det som betyder då? Vad är det du får utav det? Vad betyder ljuständningen? Bibeln kunde förklara för mig att Kristus är tillräcklig för mig. Det räcker för mig att jag går inför Gud i bön. Och jag behöver inte göra någonting till detta. Utan jag får vara den jag är inför Herren. Och komma precis som den jag är. Utan att behöva göra någonting av egen gärning. Varför då? Därför att Jesus är fullkomlig. Nu hoppas jag att ni inte tar illa upp att jag berör. Jag säger att ni har det här. Men jag förstår att styrelsen och dem, ni har ett argument för det som är hållbart. Och ni har tänkt ut över det här också rent bibliskt. Förlåt, nu kände jag att jag gick in på ett känsligt område. Men det är så lätt att vi hamnar på saker och ting som vi inte tänker efter. Vad betyder egentligen det här? Och nu ska jag fortsätta, när jag ändå har trampat på klaveret här nu. Det som jag har frågat pastorer i det här. Det är alltså att om en vuxen gör det, så okej. Okay, det är ju hans eller hennes ansvar. Men vad säger vi till barnen? När vi tar fram dem. När de ska gå inför Herren i bön. Och vi säger att du ska tända ett ljus. Vad ger vi för signaler? Vad är det för budskap vi ger till dem? Är det inte tillräckligt att vi får komma inför Gud sådana som vi är utan att lägga någonting till? Har jag fel så må Gud förlåta mig, och må också ni förlåta mig. Men jag har mycket svårt för ljusställning. Därför att för mig är Jesus fullt tillräcklig. Och det är inte min sak att döma varken det ena eller det andra. Utan jag står där jag står, och jag i dagens läge så har jag upplevt som att det händer så mycket i den andliga världen och inom den kristna och i den religiösa världen. Så att Paulus budskap eller uppmaning till Timoteus var: ge akt på dig själv. Se till var du står någonstans. Låt dig inte lockas med i både det ena och det andra som trender i tiden. Utan se till var du står någonstans. Och det här har jag försökt att ta till mig. Och det berättas, jag ska avsluta nu med det. Det berättas om en församling som hade en oerhört fin verksamhet. De var, vad vi förstår, en större stad. Och de var omtyckta och accepterade i staden. Och när man pratar med dem så målar de upp en fantastisk bild av sin verksamhet och allt detta. Och när man frågar dem att är det ingenting som ni behöver? Ett behov som finns i församlingen? Så sa de nej. Vi kan inte se att det finns något behov. Vi är rika. Vi har allt vad vi behöver. Vi har en fin verksamhet. Och vi är omtyckta och accepterade. Men det som den församlingen inte hade fått upp ögonen för, att det var den personen som de trodde att de samlades omkring. Han stod utanför vid deras hjärtats dörr och knackade på och frågade: får jag komma in? Får jag komma in? Det är så lätt att vi blir upptagna med en verksamhet och att vi försöker nå fram till något, bli accepterade i samhället. Vi ska inte söka konfrontationer på något sätt, det är inte det jag talar om. Men det är farligt. När vi blir så utslätade i vår verksamhet att det ska vara så mysigt och så trevligt och så roligt. Att vi tappar bort att Jesus ska vara i centrum. För den församlingen i Laodicea så stod Jesus och frågade: är det inte dags för mig att få komma in och bli centrum igen i er verksamhet. Det som är intressant med det bibelordet, det var att det brevet, så står det så här, alltså det är ett brev som är sänt till församlingen i Laodicea. Men så står det så här: om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och äta en måltid med honom. Från att ha vänt sig till församlingen med ett budskap, så vänder sig Jesus till den enskilde personen och säger: om någon i församlingen är beredd att öppna sitt hjärta. Det innebär att det räcker med att en person tar emot och låter Jesus få komma in i centrum på nytt i den människans liv, så kan det vara en början till något nytt för hela den församlingen. Amen.